Ja, honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett främt. Han var en man. Hans like spelt i skolan.
Coming to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte rådet! Bögkungen!
Nice.
Solen glimmar blank och trind, vattnet likt en spegel, småningom uppblåser vind i de fallna segel. Och det här fallna seglet, det är såklart Kungpodden, och jag som utgör vinden är Ante Wiklund, och min medvind, min vapendragare, är såklart också Anders William Berg. Tjena Anders!
Hej, tjena hej!
Det börjar bli lite Bellman så här på sommaren. Det börjar bli sensommar till och med.
Ja, den sången har jag spelat in en... lite teknoaktig version av syns på YouTube.
Oj!
Jag och en vän skulle... Vi skulle imitera de här... Kommer de här Jamba-ringsignalerna man kunde köpa? Den galna kossan.
Ja.
Vi försökte spela in den Bellman-sången med den stilen.
Epistel 48 tror jag.
Ja, ja. Man söker på Julliget.
Ja, den kommer jag kom ju klippa in nu. Vi har en annan vind idag. Viktor Ottosson.
Ja, trevligt att vara här. Tack.
Välkommen.
Välkommen Viktor. Vem är då? Det här är vår andra gäst i podden, tror jag.
Ja, det är det väl. Förra sommaren när vi körde Kejsarpodden så hade vi vår kompis Gustav Bertilsson som gäst.
Ja.
Och nu vår vana trogen så kör vi annan sommarspecial och med en annan gäst.
Och en annan kompis.
Och en annan kompis.
Det är alltid så här, man tror att jag ska ha typ, nu har vi en historiker. Nu har vi bara, nej, en till av Anders Poler. Men vi har Viktor Ottosson här. Och jag kan ju säga lite varför jag tycker att du är här. Så kan du få se om du, om du håller med, Viktor. Men jag och Viktor läser mycket böcker tillsammans. Studiecirklar och sådär. Och det är skoj. Och vi har intresserat oss en del för jordbrukshistoria. Och jag tror jag kan säga med trygghet att Viktor kan mer än mig. Så Viktor kommer agera här lite encyklopediskt och lite faktakontrollerande och liksom. Jag tror Viktor kommer bidra till en touch av kvalitet. Eller vad säger du Viktor?
Ja, tack Anders, det får vi hoppas. Jag vill leva upp till det här, känner jag.
Det här avsnittet kommer handla om jordbrukets historia. Och då kände jag att vi behövde någon lite mer som var smart här. Jag har känt som den snygga i Kungpodden enligt min kusin. Men snygghet tar mig inte långt i det här ämnet. Så vi behövde en till som var smart. Det räckte inte med bara Anders som är den smarta i Kungpodden, utan därför har vi också med Viktor. Vi
också... Hela min husp är liksom borta nu. Vi har den snygga, den smarta och den inte riktigt
till. Nästa avsnitt bara blir så här lång fin intro igen. Och bara, och jag och min ständiga vapendragare Viktor Ottosson. Hej Viktor.
Det är sån här Stalin-porträttet. Fasar ut.
Plötsligt så finns det inte Trotsky slash Anders med på omslagsbilden längre. Eftersom att vi är tre personer så kommer det vara lite tråkigare ljud än vanligtvis. Vi har fortfarande bara en mic. Men vi känner båda som en anti-MÖP-podd. Alltså militärt överintresserade bögar. Pögar. Personer. Förlåt. Vi är anti-MÖP-podd, men vi är också en anti-audofil-podd. Alltså om ni håller på och gnäller nu att det är dåligt ljud. Du på Flashback som glädjade att det var dåligt ljud, men att det var bra, bra
Flashback-tråden också.
Vad jag menar är, gnäll inte på ljudet nu, okej?
Okay? Dagens specialavsnitt handlar om jordbruket. Vi pratar ibland om att vi försöker balansera edu och tainment i vår edutainment-podd här.
Mm.
Och specialavsnittet brukar ofta vara att jag får flia tyglar till att vara jättelite tainment, bara edu. Skittråkigt helt enkelt. Så det här kommer väl vara, alltså ämnet är väldigt torrt i sig självt. Tanken här då är att vi har gått igenom politisk historia i den här podden, det är vad det handlar om. Det handlar om kungar, vad de, hur de krigar, hur de bryter sig fram politiskt och så vidare och så vidare.
Mm.
Vår tradition trogen, wink wink, så menar vi att det finns någonting under det här. Det finns ekonomiska strömningar, det finns materiella förutsättningar för all den här, hela den här politiska historien. Och det vill man alltid dyka lite djupare in i när man gör de här avsnitten, vilket inte alltid är möjligt till. Så nu tänker vi lite sammanfatta som längst 700 till 1500-talet, kanske mer 1000-talet, 1500-talet, och förklara jordbruket, hur det utvecklas och vad det skapar för förutsättningar till för samhällen.
Mm. Är vi världens enda marxistiska royalistpodd?
Jag tror det. Vi har absolut intervjuat av proletären. Jag är fortfarande väldigt nöjd med de här sakerna när vi utropar att vi riktar mot det klasslösa ståndssamhället och att vi vill ha... Ja. Så, vad var det vi sa? Socialistisk monarkism?
Jag kommer inte ihåg det. Sa vi det här i proletären?
Monarkokommunism, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja,
det. Det är poddans officiella ideologi. Så är det med det. Så är det med det. Ja, jag går igenom väldigt fort här. Vi kommer först då gå igenom övergripande... tidsperioden vi pratar om. Vi kommer sen diskutera Thomas Malthus heter han, eller hur Victor?
Stämmer bra det.
Och vill du berätta lite vem han var?
Ja, han var en präst och utbildad matematiker som sysslade med politisk ekonomi under det sena 1700-talet.
Han var väl också parlamentsledamot va? I...
Det är en britt du pratar om va?
Ja,
det är en britt där, ja. Ja.
Tror han var det i alla fall.
Han är som mest känd för sin demografiska teori. Och vi ska liksom beröra den och se hur den används inom historisk forskning och teorier om just demografiska förändringar eller befolkningsmönster under den här perioden.
Det var väl väldigt länge så historieskrivningen om medeltiden att Malthus befolkningsteori var go-to-förklaringen för att förklara befolkningstillväxt och kris. Och den har många intressanta aspekter tycker jag, men också kanske ännu intressantare brister, vilket vi kommer diskutera i slutet av avsnittet. Men vi kommer då börja med att presentera vem han är, och vi kommer sedan gå in på det svenska specifika, där vi kommer röra oss från vikingatidens slut. Jag har kallat det här för fyra olika saker: den tidiga medeltiden, vikingatidens slut, senantiken eller trälsamhällets utdöende. Det är ungefär 700-1000-tal. Vi kommer sedan gå in på vad jag valt att kalla svensk högmedeltid, vilket vi då kan kalla perioden när man går in i kristnandet. Man blir mer, ekonomin blir mer feodal, och det renaste uttrycket för det här är väl kanske Bjälboätten, och där det stadsbygget de håller på med. Sen kommer vi, och det här är då mitten på 1000-talet till 1300, tidigt 1300-tal ungefär. Under tidigt 1300-tal börjar någonting som kallas senmedeltidens kris, vilket vi har lagt ganska mycket energi på i de senaste avsnitten. Det blir lite hungerslöjande katastrofer, det blir väldigt mycket bråk. Vi kommer försöka knyta det här till jordbruksutveckling, bla bla bla. Ja, och vi kommer försöka sammanfatta vad den här krisen rinner ut i till slut. Och vad det är, vilken grund det lägger för Gustav Vasa, som är nästa kung i nästa reguljära avsnitt.
Efter sommaren där. Precis som vi tidigare har gjort lite olika såna här bokslut över någonting ettan. Jag tror vi gjorde Hjälpettan eller annat, va? Så kommer det här lite vara ett bokslut, faktiskt ett ekonomiskt bokslut över i princip hela den här tiden som vi har avhandlat än så länge. Kanske inte riktigt de här ynglinga ettan tiden där några tusen år innan Jesus. Men ändå en bra sammanfattning av vilken tid vi har rört oss igenom i Kungpodden och var vi är nu. Och kanske också en blick framåt, vad som kommer att komma.
Jag ser inte in på en ekonomisk analys av Dag den Vises fågelimperium.
Nej, hur mycket pengar la ni egentligen på mat till gråmesa?
Till en enda fågel.
Ja.
Ja, för att sammanfatta vilken period vi pratar om här. Vi kommer först behandla 700-1000-talet, vilket jag har valt att kalla den tidig medeltida tillväxten. Och som Janken Myrdal, som jag använder oss av, skriver i sin artikel, som jag inte vet vad han heter just nu för att ta fram det, så kan man då, det är väldigt svårt att veta mycket om den här tiden för det finns inga skriftliga lämningar, men vi kan efter på arkeologiska lämningar se på gravar och vegetation och de få utomstående skriftliga källor som finns att det finns en liten expansion i jordbruket ungefär 700-900. Ja, man kan säga att åkerarealen växer är väl helt enkelt under den här perioden. Men detta är trots teknologisk utveckling, inte tack vare. Och det når liksom ett tak ganska snart. Och det ligger ganska, det är ingen dramatisk utveckling mellan år 900-1050. Men mellan 11- och 1200-talet så ser vi en expansion odlingsmässigt, då den brukade jorden expanderar kraftigt och befolkningen växer, vilket leder till att kungamakten bör liksom dirigera den här demografiska utvecklingen dels norrut till Norrland för att nyodla jord och dels österut för att bedriva korståg mot finnarna och nyodla Finland helt enkelt.
Det är lite den här den vilda västern, fast det är den vilda norrut istället. Mm. Och vilda östern, nordöstern.
Precis, där Danland och Dalsland.
Ja, precis. Hur mycket land som helst. Fri land att odla på uppe i norr. Och sen vildingar ännu längre upp norr.
Ja, det är så. Ja. Det är mycket man blir sur över att det inte finns tv-serier och filmer om här.
Ja.
Den gammal cowboysa-filmen Sam. Inte lika coolt.
Jag tror inte du skulle uppskatta det.
Man pratar någon sån här larv. Ja, en till sak under den här perioden, särskilt under 1200-talet, mindre så under 1100-talet, är att kungamakten kan garantera äganderätten över jorden på ett sätt man inte kunnat förut. Vilket gör att man vågar släppa arbetskraften längre bort från makten, så att säga. Mm. Eftersom att du kan kontrollera ganska mycket indirekt, du behöver inte äga personer längre. Det har under senmedeltiden, kommer vi komma in på sen då, vilket vi kan beskriva som början av 1300-talet. Ja, ända in till Gustav Vasa egentligen, om man ska vara sån. Men det pågår en senmedeltida kris som börjar med att den här expansionen bryts helt enkelt. Vi får inte en lika stark befolkningsutveckling. Det finns inte så mycket ny jord att bryta upp. Och det har mycket att göra med att Norrland är väl så en viss grad så koloniserat det kan bli.
Mm.
Och ja, Finland är ju erövrat till slut.
Mm.
Så man slår i vissa hårda militära politiska gränser, om man ska säga. Och då börjar man se konflikter om fiskevatten, vilket Janken Myrdal menar är ett exempel på att jorden inte räcker till, eftersom att fiskevatten brukar alltid vara ett alternativ när jordbruket inte räcker till.
Ja, kan man väl se olika allmänningar så att säga, som delas gemensamma resurser. Man kan verkligen se konflikter börja mer och mer tillta.
Mm. Man börjar liksom dela upp en kaka mycket mer. Det börjar bli mycket mer ett nollsummespel.
Man har kommit till den delen av kakan när man redan har liksom skurit upp en bit. Ja. Så börjar man dela de kakan, de delarna som man redan har.
Man kommer till den punkten när Bo Jonsson griper sig och bara, se upp för samen där borta. Han vill ha
din kaka.
Han vill ha 9 kakbitar.
Men det är så att kungamakten har liksom de kan kontrollera äganderätten mycket mer nu.
På 1200-talet.
På 1200-talet, ja, precis. Och då börjar vi prata om alla de här lagarna som börjar komma då, eller?
Är det det är Magnus Ladulås, vad heter de? Ödeslagar?
Ja,
ödeslagar,
Helsingelagen är väl där någonstans också ifrån, eller?
Ja, ja. Man kan garantera de här sakerna. Det gör att folk vågar släppa folk längre norr och österut. Värt att säga då, kanske att när den här nedgången på 1300-talet börjar, alltså när det nås en peak. När jag säger att vi har haft en väldig befolkningsutveckling från ungefär 1000-talet till tidigt 1300-talet.
Mm.
Vad tänker du, vad är resultatet av väldig? Jag vill inte fråga Viktor, för jag tror han vet. Men du kanske har läst.
Jag har läst texten vi skulle ha fått. Det här pratade Myrdal om, men jag kommer inte ihåg hur mycket det var. Men jag kom fram till att det var att vid strax innan hela den här krisen slår till så var det typ 1 miljon invånare i Sverige, va?
Ja, jag tänkte du skulle säga något så här mycket högre, skulle jag kunna
skola
dig.
Okej, okay, vi säger så här. Typ så här, hur många bor i Kina nu? En biljon människor. Så här, en miljard människor.
Mer än vad det finns i Sverige. Just så. Nej, Ante, låt mig chockera dig med faktum att det var bara 1 miljon människor i nuvarande Sverige. Och mindre än 100 000 i hela Finland. Och det sista ändå är nästan sjukare egentligen.
Hela Stockholm alltså, utspritt över Sverige. Överallt folk som bakar med surdeg och har små hipstermössor på sig.
Hemskt tid. Tror att alla dog i digröden.
Säger jag med små glasögon och surdeg i kylen också.
Ja. Särskilt också att stadsstäderna är inte så kaxiga i den här tidpunkten.
Nej.
Utan vi pratar ju om ett agrart samhälle där folk bor på landsbygden. Kanske bara 2% som bor i staden. Jag tror att Stockholm står i tak på runt 5 eller 6 tusen invånare någon gång på. Mm.
Jag hoppas att du skulle säga 5 eller 6 invånare.
Ja. Ja. Stunder som det här jag tänker på, att 1 miljon människor i Sverige ledde till en sån här total demografisk katastrof. Men dessa stunder som jag tänker på Fredrik Reinfeldt när han beskriver hur han flygit flygplan över Sverige och bara, vårt land är stort, finns mycket hit, kan ta emot, vi kan bära många som helst. Han har blivit såhär, Magnus Eriksson skriker till honom genom historien. Bara, nej Fredrik, det var precis vad som hände förra gången.
Nu har vi äntligen återhämtat oss till 1 miljon invånare i Sverige.
Ja. Men det är intressant att ta med att den här demografiska krisen, den sker alltså innan digerdöden, som sker i mitten av 1300-talet. Digerdöden blir egentligen bara den intensifierar processen, om man ska säga.
Mm.
Och på ett sätt så är det ju en lösning. Man dödar ju så jävla många. Alltså, under den första epidemin så beräknar man att 30-40% av befolkningen ska ha dött.
Mm.
Det vill säga, hjälp mig inte, 300 000 människor ungefär.
Ja.
Bara sveper med.
Ja.
Och sen så kommer ju massa andra vågor. Det sker en ny epidemi 1360. Den första är 1349 någonting tror jag. Så kommer 1360 och 1396. Och även 1413 och 1414 och 1421 till 1422 blir det ännu mer epidemier. Inte lika stora som digerdöden stod det. Mm. Men alltså under hela den här senmedeltida perioden så är det... Det är kaosbror.
Ja, jag lyssnade faktiskt på vår systerpodd Historia Nu igår om just epidemin med digröda. Ja. Det är vår kompis, den tredje eller fjärde eller femte medlemmen i Kungpodden, Dick Harrison, är med och pratar om det. Vad kul, bra avsnitt.
Ja, han är nog fjärde, Bengen.
Bengen är tredje, ja, precis.
Men då lämnar vi den här väldigt, väldigt grova överblicken för att sen komma tillbaka till en mer detalj. Mm. När vi går in på det så ska vi diskutera möjliga förklaringar till den här utvecklingen. Varför sker det här med någon form till synes naturlagskraft? Liksom? Varför sker det här i hela Europa? Varför sker det här samtidigt, den här krisen? Mm. Och varför sker också den här expansionen?
Innan krisen?
Precis, ja. Runt, vad var det vi sa? Det är 1000-talet var man inför den.
Ja, precis. Ja, runt 1000-talet är väl framåt så sker det en rad teknologiska förändringar i jordbruket. Som man brukar peka på har varit väldigt betydelsefulla. Men järnet är ju mycket mer vanligare.
Mm.
Ja, man kan... Ja, vi har ju tittat på lite ådrar.
Ja.
Anders här.
Ja,
järnådrar.
Ja.
Precis.
Ja.
Vad är en åder då, kan man ju fråga sig.
Ja, det är ju... ett så kallat plöjningsredskap. Och det finns ju två stycken, plogen och ådret. Ådret är att man drar ristan in i jorden. Alltså man med plogen då vänder jorden uppåt.
Mm.
Alltså, det sägs självt att plogen är då ett mer effektivt plöjningsredskap. Men ådret är mer flexibelt. Och på den här tiden började järnet då introduceras. Vilket gör att man får mycket bättre förmåga att odla åkermark helt enkelt.
Man kommer på att man ska sätta en järnbit längst ut på spaden och längst ut på ådret.
Ärja är ju värdet.
Och det här är det 1000-talet då. Men det är ju intressant att dels att i Sverige att plogen, liksom det medeltida redskapet par excellence, det introduceras inte det här backwater shithole country, utan man fortsätter köra på orden. Och får man då en järnorder? Nej. Man får en järnskonad åder.
Ja,
man sätter som en liksom liten sko av järn runt den här. Tänk då att man har gått ut med en stor jävla avancerad träpinne i 500 år och försökt liksom odla med det. Och nu sätter man en liten järnbit på, vilket gör att Sverige så här exploderar i befolkning. Och så här.
Det är väldigt bra, det är liksom väldigt flexibelt, särskilt i stenig jord och så vidare. Så plogen är mycket mer anpassad och som drar slättlandskapen, och där kommer ju också plogen liksom i södra Sverige.
Ah.
Mamma, kan vi köpa en plog? Nej, vi har en plog hemma. Plogen hemma, en order.
Men kommer nästan lite in på en senare del. Men då har ni förstått, okej, här sker en befolkningsexplosion som når ett väldigt naturligt tak när man inte kan expandera, man inte kan nyodla längre.
Mm.
Och om man når jordens naturliga yttre gränser liksom.
Ja.
Då vill jag fråga Viktor, finns det en specifik person här som har haft en idé, som har försökt förklara det här väldigt svepande historiskt?
Ja, det är ju Thomas Malthus som vi pratade om tidigare.
Mm.
Vilket sammanträffande.
Ja.
Ja.
Och ska vi snabbt diskutera hans teori?
Jag tycker vi kan sammanfatta lite vad Malthus idé är.
Ja, alltså, Malthus hade ju en demografisk teori, alltså en teori om befolkningens tillväxt. Och han tänkte sig att det fanns, befolkningen hade en tendens att öka exponentiellt, alltså i en geometrisk serie.
Mm.
Så att det är liksom, hur förklarar man en sån serie, Anders?
Jo, jag kan förklara så här. Jag har ju IG matte B här, medan du, Viktor, pluggar statistik på ganska hög nivå. Viktor säger lite varför jag vill ha det här. Men nu lämnar ändå på mig här att återge ett Wikipedia-drag jag hittat. Men en geometrisk progression är alltså en serie av nummer where each term after the first is found by multiplying the previous one by a fixed non-zero number called the common ratio. Det är inte superavancerat det här. Men till exempel sekvensen 2, 6, 18, 54 är en geometrisk progression där the common ratio är 3. Alltså att Ja, 2 gånger 3 är 6. 6 gånger 3 är 18. 18 gånger 3 är 54. Och Malthus menar då att befolkningsutveckling, befolkningstillväxt sker geometriskt.
Ja. Och det är ganska intressant. Då han tänkte sig då att över 25-årsperiod, om det här då serien skulle gå, skulle befolkningen fördubblas konstant. Vilket det skulle då leda till en extrem befolkning under förutsättning att det kunde, alla de här kunde föras. Men då tänker jag att det finns en gräns för produktiviteten i jordbruket. Så att du kan öka produktiviteten genom nyodling och han medger att man kan göra vissa då, effektivitetsökningar. Mm. Men den sker aritmetiskt som en talserie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om man slutar på ett diagram så skulle man kunna tänka sig att de ganska snart viker från varandra. Och han tänker så att det finns olika mekanismer för att befolkningen då ska följa samma utveckling som jordbruket. Och han pratar om direkta och indirekta då, hinder mot det. Han är väl en, om man beskriver det, en ganska krass politisk person. Och han var ju själv, vad ska man säga, vilket politiskt parti var det han var?
Ja, han var väl Tory.
Precis.
Där Ricardo då är en Whig, tror jag, va? Om jag inte får Whigs finns fortfarande här på tidigt 1800-talet. I'm pretty sure. Engelsk politisk historia, det är inte den podden vi driver.
Nej, precis. Men vi snackar väl sent 1700-tal nu, eller?
Ja, man kan ju dra och tänka att Malthus är en konservativ och han är en Tory, är jag säker på.
Ja, så han tillskriver då en massa som ett naturlag det här då, att hela tiden skulle befolkningen anpassas till tillgång till livsmedel. Mm. Och ja, det var en lista, en lång olika rad av mekanismer för det här. Krig, svält, sjukdomar.
Sätt att hantera det på, menar du?
Eller? Ja, precis. Som
sätt att försöka...
naturliga, lagmässiga faktorer då. Och det var många som i efterhand har skrattats ganska mycket åt Malthus på goda grunder. Att historien efter hans teori framläggs i ett skede då befolkningsökningen och produktiviteten i jordbruket verkligen inte följer de mönstren som han själv...
Sekt.
Nej.
Lite tråkigt. Så han gick väl...
Lite så här brainlet facts and logic här har jag försökt bara få så här... När man läser det här och man försöker episkt fett äga Malthus så är det första man får kolla på. Men är det verkligen så då? Alltså sker befolkningsutvecklingen nu verkligen geometriskt och sker ökad jordbruksproduktivitet, alltså avkastningen på jordbruket, sker det aritmetiskt? Och FN då har några befolkningsprognoser och det är att i alla länder som industrialiseras så ser man då att folk skaffar färre och färre barn. Och alltså det är väl fortfarande lite en fråga om att det hänger väldigt mycket på Kina och Indien, förutsatt att de faktiskt ser en minskat barnafödande, vilket kineserna jobbar hårt på. Det är lite på kommunismen här, eller postkommunismen man ska kalla det, att lösa de här problemen. Ja, enbarnslagen, för er som inte fattar mitt roliga skämt. Så kommer det här jämna ut sig, det kommer inte ske aritmetiskt. Man kommer i snitt få 1,5 till 2 barn per föräldrapar, vilket gör att utvecklingen inte hade varit geometrisk.
Men det är väl ett argument, det är väl också att man, när man börjar få en lite stabilare tillvaro, så behöver man inte se till att föda typ 9 barn för att 6 av dem kommer dö, utan man behöver bara föda 2 för de båda kommer antagligen överleva. Man måste inte ha massa barn som...
Ja, men det blir inte mer, alltså folk blir mer individualiserade, lever på en lön, man är inte beroende av ett hushåll på samma sätt och bla bla bla, bla. Men sen är ju inte det, det är ju inte, alltså det är inte sant i Kina och Indien riktigt ännu. Eftersom att dels att det finns väldigt mycket jordbruk. Och man kan ju också se det som att så här, alltså att vi inte har en geometrisk befolkningstillväxt längre, kanske ett motargument skulle kunna vara att det är just för att vi har exporterat den här dynamiken till tredje världen liksom. Men ja, FN är optimistisk i alla fall.
Ja, det är bra.
Vi kan prata om en demografisk transition som sker på något sätt under moderniteten eller när kapitalistiska produktionsförhållanden blir rådande. Och det är väl ofta man tänker sig att för den här demografiska transitionen så fanns det väldigt hög dödlighet, framförallt spädbarnsdödlighet. Men också då, en nativiteten då, man födde väldigt många barn med dödligheten, många dog helt enkelt. Och liksom i en produktionsenhet som man är beroende av en familj, alltså barn var dels man beroende av arbetskraft men också långsiktigt för att kunna reproducera det egna hushållet, då var man beroende av att ha barn som skulle komma till vuxen ålder. Och alla som vet som det här med barn fungerar inte, det tar några år innan de blir stora och liksom kan hjälpa till, och det finns många osäkerhetsfaktorer, och då är det ganska rimligt att man försöker få ganska många barn. Många kanske inte kommer att överleva till vuxen ålder. Men det man ser i demografiska traditioner då, att då minskar ju initialt tänker man så, då minskar dödligheten, spädbarnsdödligheten. Mm. Befolkningsmängden skjuter i taket. Eller liksom, befolkningsökningen blir väldigt stark under en viss period. För att senare börjar då de här nativitetstalen sjunka och mer man får den här balans mellan födelser och dödstal. Mm. Men Malthus, när han formulerar sin teori, så är det just den här, hans exempel i Amerika, och de har ju inte bara en befolkningsökning av grund av
invandring,
utan också att de har extremt hög fortplantning. Mm. Så de får jäkligt många barn. Mm. Det är snabbt många på den här kontinenten, inte enbart av utifrån. De gillar att hålla igång så att säga.
Tack vare mormonerna det va?
Ja, precis.
Gitter sig med åtta fruar och får massa
jag barn. Tackar mormonerna för att de håller malthusianismen. Det blir konstigaste taken här på en liten kanske.
Ja, det kan det vara.
Jag tänkte då kan man lite kort kan man säga då att det finns något som kallas ny malthusianism. Att malthusianism har fått lite uppsving i och med de senaste decenniernas Greta-snack.
Okay.
Så att säga. Nej, men alltså att människan lever över sina tillgångar och bla bla bla. Jag har aldrig förstått kopplingen till Malthus helt där, eftersom att Malthus analys är ganska specifik i relation till jordbruk. Så vi lämnar det där hän för att okej, ny malthusianerna kanske är helt rätt, jag vet inte. Men vi försöker använda det här för att förstå befolkningsutvecklingen under medeltiden.
Mm.
Så vi nöjer oss där.
Vilken sjuk koppling att koppla Malthus till Greta Thunberg. Det känns som så här himla lång. Så här.
Men man kanske kan koppla lite Malthus här, liksom, se lite mer de politiska så, implikationerna för hans teori. Det är ganska intressant, för det kommer vi komma hamna i senare.
Ja.
För att om man tittar på vad är det egentligen, om vi tänker att vi lämnar hans teori om befolkningens ökningstakt och tittar bara på jordbrukets liksom, improduktivitet.
Mm.
Då kan man ju se det delvis som att, ja men Malthus, han tänker sig att när det blir fler och fler människor så kommer det ske en expansion av jorda. Man kommer odla upp, expandera, ny jordodlingen kommer ske. Den här jorden kommer då, antagandet är att man redan har besatt den mest produktiva jorden. Mm. Så man kommer successivt att de odlar upp åkrar som har en sämre och sämre kvalitet, avkastning blir sämre. Det är liksom långsiktigt kommer man slå i tak, då kanske det kan vara teoretiskt då all jord är uppodlad, även i det sämsta. Det där kommer man inte kunna försörja sig alltid.
När man till exempel inte kan korsfara mot Finland mer, eller nyodla norrut längre.
Och han, Malthus medger att man även kan göra produktivitetsökningar då, liksom att man investerar med arbetstid och förädla jorden så att avkastningen ökar. Men ett problem är ju också då att dels att han förutsätter en typ stagnering på något sätt.
Mm.
Att det inte finns något förändrat sätt att hålla sig till jorden. Alltså till exempel det vi pratade om tidigare med järnbeskodda spadar. Kunde ju liksom, genom att man kunde gräva ut diken. Eller man kunde göra nyodlingar. Man kunde ha trädgårdsodlingar. Mm. De är väldigt ofta väldigt arbetsintensiva med hög avkastning.
Mm.
Så man kan vända upp jorden. Och det man vill lämna med det här kan man ju se på annat sätt. Det är ju som konsumtion av livsmedel. Där lämnar ju Malthus totalt vind för våg så att säga. För det är ju ganska viktigt och det kommer senare när man kollar på de texter jag läser med Janke Murdal. Det finns ju det är inte givet hur liksom produkterna, samhällsprodukten ska liksom distribueras bland individet samhället. Så att i det här fallet handlar det om att Malthus var ju en försvarare av jordägarna. Alltså han tänkte sig att det fanns en jordägarna hade rätt till sin beskärda del av kakan så att säga utan att själv stå på åkern och... Och här kan man verkligen se att det finns ju en ökad konflikt över det här. Hur ska det fördelas? Så, som vi senare tog upp så finns det ju en tilltagande konflikt i det här över hur samhällsprodukten ska fördelas.
Ja, det kommer vi nog komma in på sen. Men det är det första som slår en lite grann att okej, säg att det är ett nollsummespel och det finns ingenting kvar. Han drar ju många slutsatser om att det är bra med katastrofkrig och epidemier, det kan vara bra liksom. Det kan vara nödvändigt. Ja, alltså han har en ganska doom and gloom bild av att liksom, ja, tyvärr så måste 30% stryka med en dig i dörren. Men det första som slår den är ju bara att i alla de här kriserna så blir ju alltså de som tar ut ränta i jordbruket, de blir mer och mer aggressiva, tar mer och kämpar hårdare och hårdare för. Så det skulle vara ett väldigt gott så här, varför ska inte alla bli ditmarsken bara? Våra favoriter,
ja just det. Ja.
Alltså, det är väl en fråga som döljs här liksom. Men det kommer komma in på sen. Innan vi helt och hållet lämnar Malthus så ska vi lämna Malthus och gå in på en annan person. David Ricardo. Det här är nämligen en portugis som flyttade till England, så bestäm själv hur man ska uttala hans namn.
Mm.
Han var en ekonom Och en person som förde debatt med Malthus och var kritisk mot honom och hade en liten alternativ bild av jordbruket. Det är väl inte så mycket man kan säga om honom. Han var parlamentsledamot, det är jag säker på, lite osäker på Malthus. Och han var en whig, han var liberal. Ja, och mer öppen för frihandel och allt vad det heter. På en tid när, vad ska man säga, jordbrukare mot frihandlare och där jordbrukarna fortfarande hade övertaget men var på väg ut. Där kan man placera honom. Då kommer den här liberalen, den frihandlande, glade Ricardo in. Och kommer med en alternativ teori. Men hur löd den, Viktor Ottosson?
Smooth. Ja, han, det var ett väldigt inflytelserik, får man ju säga. Och han tänkte sig att det fanns en jordbruket, likt Malthus, tänkte han var skiktat i olika typer av jordkvalitet så att de var olika produktiva. Men att det fanns en tendens då till att vid nyodlingar expandera jordbruket. Mm. Och att han menade på att jordägarna, de tog ut en ränta. Och den räntan avgjordes på skillnaden mellan den mest produktiva jorden och den minst produktiva jorden. Alltså den jord som inte kunde avkasta någon ränta. Det vill säga att de inte skulle uppodlas om ingen ville äga den så att säga. Eller ta ut ränta för den. Och då tänkte jag att skillnaden mellan, det skulle vara då den ränta som jordägaren tog ut av att bara en monopolränta helt enkelt. Att jag har den här resursen, du får använda den men du ska ge mig lite stålar. Och till den då har du de mest produktiva jorden så kan du ta ut mer. Till skillnad från Malthus så såg Ricardo jordägarna så som en parasitär klass. Alltså de bidrog egentligen inte till någonting utan de tog ju bara ut någonting av rent ägande.
Var Malthus som tyckte det?
Malthus tyckte inte det. Han gillade jordägarna diggade. Man tyckte de var en väldigt bra konsumerande del. Så att vad skulle man göra med den här härliga produktionen annars? Mm. Men det kan ju däremot vara kritiskt med jordägarna. Men hur som helst, att han har då att priset på jord, eller räntan, avgörs då den minst, den sämsta jorden. Marginalnyttan, sista tillförelsen av jord. Mm. Och det har blivit väldigt inflytelserikt i senare så här, ekonomisk teori. Och det har liksom vidareutvecklats och införlivats i vad man kallar neoklassisk ekonomi. Det man bara håller på att tanka att Ricardo själv inte på något sätt var neoklassiker utan han såg bara att ränta, det gällde bara jord. Mm. Kapital och arbete var något helt annat avgörs av det nedlagda arbetet. Så han var då till en arbetsvärd i lärarskolan.
Ja, och det som är väldigt intressant med deras debatt då är att det finns ett a saying, ett uttryck som går Malthus. Finns det uttryck som går så här? Malthus was too late. I bemärkelse att den här debatten sker alltså vid gryningen av industrialiseringen. Mm. Och när, som vi var inne på, när man börjar lämna den här demografiska utvecklingen. När man industrialiseras och det är jättegrovt och då i och för sig folk fortfarande har väldigt många barn för att underhålla sig. Men man når en form av peak och det börjar jämna ut sig och den här geometriska befolkningsutvecklingen börjar ta slut. Så man kan vara riktigt pretentiös. För att låna lite från Hegel så Minervas uggla flyger bara vid skymningen. Man kunde bara se det här skeendet när det egentligen hade tagit slut, ja. Eller var på väg att ta slut.
Men det var det du påpekade också förut, Viktor, att han var lite sen i sin analys.
Precis.
Och där kommer också Ricardo in då, som den här uppstickaren för den nya tiden kanske.
You're obviously wrong.
Det är det man kan säga, och det är en av dem som verkligen påpekar det här var ju Karl Marx då, som var väldigt kritisk både till framförallt Malthus, kritisk fast ändå hade en viss respekt för Ricardo som vetenskapsman. Mm. Som menar på att även jordbruket omstöptes under den här perioden och liksom drevs inom med kapitalistisk logik och den skiljer sig då åt från den här tidigare feodala eller jordbruksstrukturen.
Sammanfattningsvis, det här är en överblick av förklaringar till den här utvecklingen med jordbrukets hårda gräns och befolkningens utveckling i relation till det. Mm. Det kan vara kul i åtanke när vi dyker lite närmare in i just vad som händer i Sverige under den här tiden.
Jag åt min gröt och läste Kungpodden. Tog väskan i min hand och kysste
Kungen!
Djup låg snön och natten såg mitt spår där på vägen som jag traskat fram i 13 långa år.
Ja, jag som en mästerlig författare min särskilda styrka ligger i disposition. Mm. Har ju då valt att kalla den här första delen i svensk historiebruk för det är väldigt succinkta, väldigt sammanfattade, väldigt koncentrerade. Jag har sett den här rubriken. Tidig medeltid eller vikingatidens slut eller senantiken eller trällsamhällets utdöende 700 till 1000-tal. Så Hollywood, call me.
Snyggt sammanfattat.
Precis. Period 1 i den här svenska jordbruksutvecklingen. Vi har för den här delen baserat ganska mycket på en väldigt, väldigt bra artikel av en person som heter Mats Olsson. Mm. Artikeln är från 99 tror jag va?
Mm. Ja.
Och den heter Vikingatida träldom. Att den här perioden fram till mitten på 1000-talet, och lyssnare, ni kan ju känna igen Olof Skötkonung, även Harald Hårdråde, där man också får uttrycka sig att vikingatiden tar slut. Sverige, det är många saker som går över den här tiden. Ja, Sverige kristnas, man slutar med de här räderna utomlands. Det är väldigt, väldigt monumentalt, eller man ska säga, i den här politiska och religiösa sfären. Men det spelar också roll i arbetet på gårdarna. Nämligen 700-1000-tal, det kan man kalla perioden när trädsystemet i jordbruket börjar ta slut. Och som vi var inne på förut också, slutet av 1000-talet, när de här teknologiska innovationerna kommer, vilket gör det möjligt att expandera.
Slavekonomin dör ut.
Precis. Mm. Av negativa och positiva skäl, jag kommer förstå vad jag menar med det snart. Mm. Ja, man kan väl tidsdatera då. Alltså en sak som slog mig väldigt mycket i den här artikeln är att man tänker ofta så här, räden vid Lindisfarne, vikingatiden börjar fram till slutet av vikingatiden, att det här är trädsamhällets höjdpunkt. Alltså det här är perioden när det mår riktigt bra. Men som Olsson påpekar så, det är rimligt att anta, svårt att veta, men det är rimligt att anta att slaveri i Sverige uppstår för ungefär 3000 till 3500 år sedan, alltså ungefär 1500 före Kristus.
Mm.
Så räden vid Lindisfarne, det är alltså 2300 år
efter att
slaveri börjar med, med slavar.
Mm.
Och det är ju en väldigt kort period i historisk tid som det finns, alltså slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet.
Mm.
Snackar väl här lite mer än 250 år ungefär.
Mm.
Slaveri är en väldigt gammal institution i Sverige vid vikingatiden. Och då undrar man gärna varför man börjar med slavar eller trälar som vi säger överhuvudtaget i Norden. Och har du någon hot take på det, Victor?
Jag vet inte vad en hot take direkt, men man brukar ofta lyfta fram att under den här perioden sker en typ av, jag vet inte, ättesamhälle kanske är en omdiskuterad term, men åtminstone någon form av släktband som växer fram då man blir beroende av att hitta arbetskraft för att man ska expandera. Och det finns vissa stratifierat samhälle och vissa grupper börjar mer och mer växa starka, kanske av militära skäl och så vidare. Och då börjar man utöka sitt inflytande och man börjar att antingen då sträckas utåt, och det är det som sker i vikingasamhället, att man genom plundringståg börjar ge sig ut, och då tar man helt enkelt människor de här plundringstågen och använder som slavar eller trälar då. Och på det sättet så får man en möjlighet att exploatera deras arbetskraft och öka den liksom ättens styrka så att
säga. Man har egentligen väldigt, och det kan man nästan in i stenåldern, att man har ett väldigt primitivt arbetsdelning som går ut på att du är med i min familj, eller min ett då, min expanderade familj.
Mm.
Vilket gör att du är en fri person inom ramen för den här familjegemenskapen, och du har rätt till den här jorden genom urgammal hävd, bla 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 bla. Problemet när man kommer med det påståendet är att om du är med i familjen kan inte, då får folk rättigheter helt plötsligt. Ja, man beter sig hur som helst. Så om man då vill få folk att jobba hårdare, och om man vill bli väldigt fler utan att bara föröka sig naturligt, så måste man få människor utifrån man kan tvinga. Och om jag förstår Mats Olsson här rätt då, att det börjar egentligen bara med att de här stammarna drabbar samman liksom och stöter på varandra i Västergötland eller vad det nu kan vara, och börjar bonka om typ, vi vill ha den här betesmarken. Och de som inte lyckas fly, vad ska vi göra med dem? Ja, vi vill inte summariskt avrätta allihopa, låt oss vara lite kostnadseffektiva, de blir våra slavar.
Mm.
Och den här processen pågår ju då kanske 1500 före Kristus till 700 efter Kristus, kanske 2200 år. Fram tills man känner, där man märker att den här interna slavmarknaden räcker inte till. Mm. Vi måste hitta folk utanför.
Mm.
Men som det är då, det är ju väldigt koncentrerat. En familj runt en plats som liksom växer. Man kan nästan se det som en gård, fast liksom en supergård som växer sig utåt. Och är väldigt beroende av slavarbete.
Och det som händer är alltså att man har man börjar bli så stora att man behöver ha mer arbetskraft än vad man vill ha familjemedlemmar som har massa rättigheter. Så man liksom, ja, det räcker inte med de barnen vi har eller de människorna vi har under våra tak, utan vi måste ha mer arbetskraft.
Det finns en sån här historisk ironi i allt det här, att hela idén är liksom fria bönder med fri rätt, så är vår fria ett. Och så här, freemen är ju en term man använder i engelsk litteratur om de här sakerna. Men hela deras frihet är baserad på att de alltid måste förslava mer och mer och mer. Det är väl så här...
ja, deras egna arbetskraft räcker väl inte till liksom. Och det blir för mycket jobb att hålla på med en massa människor som ska...
Det är ganska kostsamt att ha en massa fria människor.
Precis, det... exakt. Så det är en sak industriell revolutioner med fabrikerna bara slavar liksom istället.
Mm-hmm. Så rätten får den här betydelsen, alltså det blir en, dess funktion blir då att på något sätt bli sättet man får rättigheter i den här typen av samhällsstruktur.
Mm.
Att man är tvungen på något sätt att efterleda sig själv för att bli ett, ett rättssubjekt på något sätt för att ha rättigheter.
Och som jag nämnde väldigt kort förut, så ser man den här perioden 700-1000, så ser man en så här sakta men stadig befolkningsökning och att åkerarealen, eller befolkningsökning är väldigt svårt att veta, men man ser fler gravar och sådär. Men åkerarealen växer, kan man se. Och mycket av det har väl att göra med att det är ju inte så mycket på grund av teknologiska innovationer. Det är ju egentligen bara att man blir fler och fler folk och att det här sättet att jordbruka växer liksom naturligt med människor. Människor man kan, som är fler, och människor man kan exploatera hårdare. Men hela det här systemet slår ju i en vägg på 1000-talet, kan man säga. Och ja, den ofelbara Olsson här, han har ju, vad ska man säga, han har negativa och positiva faktorer till varför det här sker. Man skulle då kunna börja med att prata om de negativa aspekterna och vad det egentligen som händer här på 1000-talet ish för det här systemet att producera med storgårdar, med slavar. Vad är det som händer där, Victor?
Ja, men det har jag varit inne på tidigare, att den här sociala strukturen med ätterna och frånvaron då, att man inte längre hittar några slavar. Det negativa villkoret är att då blir man tvungen att hitta någon intern exploatering. Alltså vilka ska liksom, hur ska man expandera de här ätterna? Och då skapar man förekomsten av slavar jämsides med fria män då, med citationstecken. Det gör ju att man har svårt att liksom öka den sociala differentieringen. Att folk, männen och fler männen accepterar ofta inte att själva glida ner i trädom där man har liksom tagit trälla utifrån. Och det har skapat ett negativt villkor. Att helt plötsligt bromsas det upp. Hur ska man de här då mäktiga männen, eller de som härskande eliten, hur ska de liksom utöka sin makt? Och det är väl ett negativt villkor här då. Det hindrar förekomsten av slavar, hindrar den här interna exploateringen att breda ut sig.
Man håller inte på med samma sådana här liksom, att försöka avla fram mer slavar av slavarna. Men det är väl så pass mycket jobb att det kanske tar för lång tid ändå.
Ja, jag minns inte riktigt hur de argumenterar för det. Jag minns bara att de konstaterar att man inte gör det.
Nej, för det var väl lite, det var väl ändå relativt vanligt att prata typ i sydstaterna.
Sydstaterna, i USA så är det att man
uppmuntrar
det, ja, det tvingas ju också fram för att man, britterna förbjuder slavhandel och man är inte så beredd att ge upp den här plantagen, så man börjar liksom helt enkelt avla svarta slavar internt. Men det sker inte i Norden.
Nej, men alltså, ibland kan det vara så att man tänker sydstaterna, slaveri, det kan ibland... Det blir ofta det man tänker sig är urtypen för typ en slavsamhälle, vilket historiskt är ganska, finns väsentliga skillnader då. Men här handlar det mycket om att den typ av rasideologi som då utvecklades i sydstaterna, den gjorde ju också ganska starka band liksom mellan vilka som kunde bli frigivna och inte. Man kunde egentligen inte bli det av rent liksom, ideologiska där. Men så var det inte under den här perioden. Det fanns liksom en mobilitet här vid. Och en sak som det som Olsson lyfter fram här är ju att men när det här börjar hända och man blir mer beroende av arbetsintensiva medel och man är tvungen att expandera för att kunna utöka ägorna, då blir det plötsligt, det blir ganska dyrt att hålla slavar. För det menas, vad fan, du måste ju tvinga folk att arbeta. Du använder ju våld på någon eller tvång för att få det här arbetet att ske. Så då måste du ha ett typ av system för att folk ska arbeta. Och desto mer man börjar liksom sträcka sig och marknaden blir större, blir dyrare och dyrare att kontrollera det här. Man använder så kallade brytare som blir ett slags förmän. Det uppstår halvfria typer av positioner då man rör sig mellan det här absoluta träldomen och den fria. Och successivt så börjar man liksom, istället för att man tar det så att säga hela produkten av det som slaven producerar, istället så säger man, du kan väl bor i den här lilla stugan här borta och ska du ha en lilla trädgård och sen och liksom sörja för dig själv här vid sidan av, men samtidigt arbeta här. Och då är det alltså att växa fram ett annat typ av system då, och man kallar det landbo eller en typ av arrendatorsystem som växer fram. Och det är inte bara slavar som blir arrendatorer, utan det är även andra fysiska fremänningar.
Så ni säger alltså att det inte bara var så att man på 1000-talet någon gång insåg att, men vänta, det här är ju inte snällt. Och sen så börjar man avveckla slav.
Det är man avvecklar
slav. Nej, det är inte så bra. Men däremot, jag menar, det är det som Olsson lyfter fram här, att fler och fler börjar fri i slavet.
Mm. Och i med kristandet blev väl också redan vanligare när alla var
lite
gud och så vidare.
Och här kan vi koppla an till det som, jag har inte svart tydliga vilken litteratur vi använder, men som Janken Myrdal pratar om, den här jordbrukshistoriken. Alltså just med de här teknologiska innovationerna som sker samtidigt. Och just det, vi ska säga det också, att det här sättet att få slavar utifrån, det blir väldigt svårt av militära skäl, att man försöker hålla det här systemet i liv med konstgjord andning genom att sno massa engelska munkar eller dumma balter eller så här, och sno med dem hem för att bli slavar. Det ska bli svårt för att Europa blir mer militärt och politiskt enat och försvarar sig mot manfallen. Mm. Men när alla de här problemen sker på den negativa sidan, om man ska säga, så sker också de här positiva aspekterna. Det vill säga att på Europa så utvecklas plogen, som inte kommer till Sverige, men däremot den järnskonade orden och, som jag inte är säker på om jag har nämnt, den järnskonade spaden. Orden har vi förklarat. Det går att bryta upp jord lättare helt enkelt. Och man kan ta mycket större åkareal. Vilket är att man kan syssla med... Det här får hjälpa mycket då. Säsong... Vad är det man säger nu? Det är när man bara odlar en gröda väldigt
intensivt.
Ensäde. Kan man liksom... Kan man delvis lämna och börja med flersäde. Men också skift... Vad heter det? Skiftbruk. Vad heter det?
När man låter det... En åker vila ett år.
Ja, precis.
Träda.
Man kan låta en åker gå i träda. Kan man göra då när man får så mycket mark. Och sen är det då att den järnskonade spaden gör att du kan gräva upp. Du kan dränera mark, vilket gör att du kan tömma det på... Det är inte träsk längre.
Man skapar diken.
Precis. Vilket gör att du kan bruka mycket mer jord. Vilket gör att du kan få väldigt, väldigt mycket mer jordbruksoutput om du bara är beredd att sprida ut dig lite grann. Mm. Om du sprider ut en slav och säger, kan inte du springa till det andra länet och gömma dig i en skog och sen bara lova att du är min egendom. Jag kan inte se dig, men lova det. Då kommer han att säga, okej. Okay. Och göra ett klassiskt forntida vikinga ljugekors med sina fingrar och sen springa hem till Baltikum igen. Kan vi föreställa oss.
Ja, jo.
Så ett smartare sätt då är ju att man säger, hör du, jag ger dig den här stugan, du är helt fri. Du får den här jordplätten och där sköter du dig själv.
Mm.
Men det hade varit synd om det kom några tigrar och åt upp dig.
Mm.
Så om du betalar pengar till mig, då kommer inte, då skyddar jag dig från de tigrarna.
Mm.
Och bara, men jag ser inga tigrar just nu. Ja, nej, precis.
Nej.
För att du har ju... Precis.
Och han är balt, så han vet ju inte om det finns tigrar i Sverige eller inte.
Nej, precis. Nej. Så det är också en aspekt. Mm. Balters bristande zoologiska kunskaper om Skandinavien för feudalismens framväxt. Bara i Kungpodden, de hetaste tricksen. Nej, men alltså man vill då helt enkelt gå över att äga jorden. Och liksom den ideologiska förklaringen vill det att man erbjuder skydd.
Mm.
För att det blir mycket effektivare om du sprider ut det och du får mycket mer total output. Men på mycket bredare yta och så vidare och så vidare. Men hur ska man kunna garantera att man kontrollerar jorden?
Stort problem.
Ett stort problem. Men något som också sker med Olof Skötkonung 1900-talet, den här perioden. Vad är det? Olof Skötkonung är den första homosexuella kungen. Nej, det är Vegura. Det säger Jim. Han är den första.
Det var inte Magnus Eriksson som var det.
Ja, det är sant för sig. Men han är den första...
Kan du inte bara säga vad det är? För
jag första kristna kungen.
Jaha!
Men
jag försöker gå på något med jordbruket att göra. Okej, han var den första kristna kungen.
Ja, okay. Och vad det innebär är att han får legitimitet. Och han är den första kungen. Han är också den första kungen över Sven och Götarna. Alltså Svealand och Götaland. Inte consecutively, de tappar ju kontrollen då. Ja. Men det är den första... Det är inte en hövding över en ett. Utan det är en med liksom en gudomlig ideologi i ryggen. Och med hela den kristna kontinentala världen som uppbackning blir en kung över hela markytan, Svealand och Götaland.
Mm.
Det här är en person som lovar att likt Gud i himmelen och kungen på jorden vara en domare över allting som sker. Och domare kan ju till exempel då garantera äganderätt.
Mm.
Så lite dealen med en framväxande kungamakt är att han ska kunna garantera för adeln inte minst då att ni äger det här, jag ser till att ni gör det Och bönderna har de här rättigheterna utifrån det här, och man balanserar de här sociala spänningarna. Och man gör så att, ja, det blir säkrare att köpa upp jord. Man kan garantera att den här bonden inte bara kommer att, ja, bygga upp sin egna storgård och bara bli problem och så. Så det är ett politiskt glidmedel för att hjälpa den här övergången att fungera.
Jag tror att jag kommer ihåg helt fel delar när vi spelar in saker. För när du pratar om Olof Skötkonung så kommer jag bara ihåg hela våran grej när vi pratar om varför han kallades för Skötkonung. Och att han körde sig runt i en barnvagn och bar sig runt i ett sköte och sådana här saker. Det är det jag kommer ihåg.
Och sen första bebiskungen.
Sveriges första bebiskung.
Ja, ja. Betydelsefullt för slaveriets utövande. För att jag orkar inte komma på en take. Då kommer vi in i nästa period som inte har fyra rubriker utan en, tack och lov.
Snyggt.
Svensk högmedeltid.
Yes.
Vilket jag har valt kallar det. I Europa så är väl högmedeltiden en mycket längre period. Men det här är den svenska koncentrerade högmedeltiden. Och vi kan säga att det börjar egentligen då med den här utvecklingen. Att man börjar gå över till det här feodala systemet. Det börjar få kristna kungar, det börjar få någon form av enhetlig stat.
Mm.
Det har sin höjdpunkt under Bjälboätten. Ett specialavsnitt om varför det är så betydelsefullt. De som vill lyssna på det. Och dels då att man kan skydda äganderätten. Man kan åka runt och medla mellan bönders, munkars, prästers, adels intressen.
Mm.
Men, som vi var inne på lite kort, man kan också börja dirigera den här befolkningsutvecklingen. Man ser typ i, jag tror det är Västgötalagen, tror jag det är, så ser man att man har en extremt strikt lagstiftning om äganderätten söderut. Att det är väldigt tydligt så här, typ, av gammal hävd har du det här, om du har jobbat så länge, så, 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 så. Ju längre norrut man kommer i Sverige, ju mer så här, nej, den som brukar, bara om du känner för det, det är ditt liksom.
Mm.
Att det är för man vill uppmuntra nyodling norrut. Och det här är så sjunga man kan börja göra om den här tiden. Man skapar förutsättningar för folk att resa norrut, man kan militärt skydda folk som vill inte bli dödade av björnar, vargar eller samer.
Mm.
Eller birkararna, som vi talar om i ett kort avsnitt. Och andra ruggiga folk.
Ja.
Det är som yngling och ättasnättet så här. Blåmän, drakar, cykloper och en grek kanske. Lika mytologiska varor. Många sidor på det här. Kungen dirigerar de här människorna norrut och han gör det juridiskt lättare för dem att bara ta för sig av jorden lite grann. Mm. Och sen får det liksom cementeras över tid. De som då blir mäktiga jordägare, då kanske man börjar stifta därefter liksom att i Dalsland så har vi nu mycket striktare äganderätt.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Och en sak, han dirigerar då inte bara norrut den här befolkningsutvecklingen för att liksom vi måste få de här människorna att äta upp mer jord, utan också österut. Problemet är att där finns massa människor. Det vet ju i och för sig norrut med, det finns samer. Mm. Men det finns inte så många samer.
Mm.
Ta tag i när man slår in dem. Men det finns massa finnar. Och vi är inte vikingar längre. Vi kan inte bara,
ja, just det.
För att det, skälet kan inte bara för att det är nice.
Vi har skruvat av hornen på hjälmarna.
Ja.
Skrivit
på ett kors istället.
Så skrivit på ett stort kors istället. Ja,
och då kommer man till finnarna och gör egentligen exakt samma sak som man alltid har gjort. Plundrat österut, dödat. Man tar inte längre slavar.
Ja.
Det är bra. Utan vad gör man istället? Man ger dem någonting. Man ger dem Jesus kärlek.
Yes.
Och tar deras jord.
Som man, ja, jo.
Och alltså Finland har ju då också en väldigt outvecklad jord och de är osiviliserade djur. Och de har inte kommit på det här coola med att man kan sätta en liten sko av järn på en träspade. Vilket så här...
Svenskarna kommer lite och låtsas som att de har vetat det i evighet. Jaha, vet ni inte det?
Men de här första korstågen mot Finland började ju här på 1100-talet.
Mm.
Vi pratade om Birger Jarl, Ulf Fase, alla de här jävlarna. Och de trycker sig in där. Och på ett sätt kan man ju se det här, om vi tänker på Malthus. Det här är ett sätt att bara slänga bort sitt överskott av befolkning som bara dyker upp hela tiden. Det går rätt bra, det går rätt bra för Sverige den här perioden egentligen. Man expanderar, alla är glada.
Alla.
Lite väl.
Framförallt finnarna är väldigt glada. De fick ju ett eget helgon också.
De borde vara glada, vi skapar ju dem.
Ja, det är sant.
Det finns inget Finland i dem också.
Nice.
Vi är dem också Jesus ljus.
Men det var han, en av de här prästerna som åkte dit och korstågade.
Ah.
Han blev ju sen helgon över Finland, vilket är jävligt roligt. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu längre. Men, ja.
Att han kommer att dumpa Sveriges sociala avskrap och så döda alla, ge dem Jesus kärlek. Och sen bara, nu måste ni älska mig och hylla. Och finnarna gör det också.
Ja, ja.
To this day. Oj. Dumma de här.
Ja.
Ja. Det är egentligen, vi behandlar svensk högmedeltid. Vi har komprimerat historiskt och vi kommer också komprimera dess innehåll i det avsnittet. Det är mest för att visa att det här är expansionens tid.
Mm.
Och där staten, kronan, spelar en stor dirigerande kraft av den här befolkningsutvecklingen.
Mm.
Men All good things must come to an end.
Om vi börjar med tidig medeltid, sen kommer vi till hög medeltid. Vad kan då den sista delen kallas?
Jägarsamlarsamhälle.
Ja, snyggt. Senmedeltiden va?
Eller cyberpunk. Åh nej, vi kan inte göra mer.
Tidig medeltid och cyberpunk.
Vi kan inte döda med finare törrast jord, vad ska vi göra? I'll hack into the mainframe! Och så här. Och man började använda sig av digital jord istället.
Det var då någon gång som vi digitaliserade alla hjärnor i Finland till en enda dator som bodde i Helsingfors.
Mm. Och uppreste en stor kvarn.
Yes.
Nej, senmedeltidens kris. Nästa. Det blir mer ändå mer tajta rubriker här. Sista rubriken, senmedeltidens kris.
Kungpodden.
Ja, vad händer då?
Allt går åt helvete.
Den här för vem?
Inte för finnarna. För en gångs skull.
Jesus kärlek.
Ja, men befolkningen ökar inte längre va?
Nej. Sen med lite en skris. Den sista kategorin här. Det vi kan se som tydligast då på gravlämningar inte minst är att befolkningsutvecklingen stoppar och börjar liksom sakta men säkert minska. Den börjar halta sig fram lite grann. Mm. Om vi kommer ihåg Malthus här nu då, att vi någon form av tak, så kan vi också säga att ute i Europa så börjar boskapsdöd. Mm. Det blir liksom lite bondeuppror och konflikter, lite så småskaligt. Så vi har inte så mycket skriftliga källor från Sverige, det är svårt att veta som vanligt och bla 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 bla. Men vi börjar se saker som, ja, inte minst konflikter om fiskevatten. Vilket borde vara indikativt på någonting då fiskevatten är ett alternativ när jordbruket inte räcker till. Och då man bråkar om det här läxor som finns. Om jag inte minns fel så blir det så här mer, det är faktiskt lite fakta från min semester som jag kom hem på. Jag har varit semester i Västergötland och kollat på fornlämningar. Men lite under den här perioden så blir det också att bönderna börjar bråka mer med klostren. Om anspråk på mark och sådär. Alltså, okay. Det är väl egentligen att det börjar bli mer av ett nollsummespel än kaka som man försöker dela upp mer och mer och mer.
Mm. Och det som tillkommer här också sent 1200-talet är ju mycket skatternas. Alltså de börjar på något sätt någon form av legala former och staten börjar mer bli en aktör som istället för att vara beroende av adens som välvilja, vi är alltså tvungna att liksom be om att få pengar. Så här tar ju plötsligt väl utväxten för mer form av som indrivningssystem av skatter och nya pålagor på befolkningen. Inte frälset då, som undantaget. Men,
och som lyssnarna säkert minns så är det en väldigt tumultartad process. Då vet vi har Magnus Ladlå som är en riktig succésaga. Han stiftar tydliga lagar, jättesär. Men det följs av sönerna, Birger, Valdemar och hertig Erik, som bråkar så mycket om så att de splittrar Sverige i tre delar. Följt av att vara Magnus Eriksson som liksom börjar göra det här. Magnus Ladlås gör det igen, men den blir arg och det är upp och ner. Det är en tumultartad, men vi ser liksom, särskilt med Magnus Ladlås, kanske till och med Birger, men särskilt med Magnus Ladlås så ser vi den här, ja men det som Victor beskrev, den här kodifieringen av skattesystemet och sådär. Men ja, stagnation, bråk i marginalerna. Det ser inte så bra ut, men det är ingen total katastrof ännu. This will all blow over. Eller hur, Victor?
Det beror på hur man ser det. Nej, men det är väl kanske som vi har berört här tidigare, så sker ju en ganska stor händelse här, och det är ju digerdöden eller den stora döden.
Precis, 1349 tror jag att det är.
50 brukar man säga Sverige tror jag, sen så 49 50. Norge, och sen så 47 nere i Europa.
Ja, precis. Och 48 i Danmark, inte så?
Ja, det kan man.
47, 48, 49, 50.
Kan man ändå.
Men som Anders var inne på så var liksom den här senmedeltida krisen då, den upptäcktes ganska sent av historiker. Så länge var det här liksom ganska, så det var ingenting man, liksom, omfattning var ingenting man liksom visste om, utan det kom inte sent. Och det har på sätt liksom, den här perioden har då bedämt som den senmedeltida krisen eller agrarkrisen då, där det så mycket påverkar jordbruket. Det sker en del missväxtår under 1300-talet, det tidiga, men då sen kommer digerdöden och som Anders nämnde i inledningen här så är det ju väldigt stora konsekvenser, och man uppskattar någonstans mellan 30-40% som mister livet. Här ska man ju vara medveten om att siffrorna är väldigt ungefärliga, men man kan väl tänka själv vad sådana här liksom konsekvenser får. De flesta upplever att delar av familjen dör och så vidare. Och det händer någonting annat då, att helt plötsligt så finns ju, det uppstår en massa övergivna gårdar helt enkelt. Hela familjen dör. Sker en stor omstöpning. Och det skapar ny social situation.
Mm. Hela den här historien är verkligen som den här scenen i Simpsons. Man går och får Frogurt i den här Kina-butiken. Kommer du?
Nej, vad är det som händer då?
Bara, kan jag köpa den här järnskolan spaden? Bara, it will increase your yields sevenfold. Ja. That's good. The järnskolan spade is also cursed. That's bad. And people will die. That's bad. Leaving lots of land. That's good. Leading to civil war. Oh, that's bad. Får klippa in den?
Ja, det kan vi klippa in.
Take
this object. But beware, it carries a terrible curse.
Ooh, that's bad.
But it comes with a free Frogurt.
That's good.
The Frogurt is also cursed.
That's bad.
But you get your choice of topping.
That's good.
The toppings contain potassium benzoate. That's bad.
Så är en sån här situation när bönderna dör och lämnar jord åt sina kompisar som de kan ta över. Det skapar en situation där bönderna kan rösta på fötterna helt enkelt. Att adeln kan åberopa, men dealen är att du ska stanna kvar här och jobba för en högre och högre ränta.
Mm.
I och med att, som de också gärna vill höja då, eftersom att deras bönder dör och för sämre inkomster, så vill de höja räntan mer och mer och mer för att kompensera för det här.
Mm.
Men särskilt i Sverige då du har fria bönder, så kan de som sagt rösta med fötterna och bara säga: ja, men vad ska jag göra åt saken? Jag går härifrån
till,
nu.
Finns en till gård där borta.
Precis, så man drar sig längre norrut, man ger sig i skogarna och man börjar bruka den här jorden liksom.
Men blir det också typ mycket fler mindre gårdar nu än de här stora som har dykt upp under folkökningen? För jag tror det var Myrdal som skrev någonting om att man inte använder spadbruk längre för att det var så mycket jobb. Det gav mycket avkastning, men det var liksom mycket jobb för, i och med att det är färre folk nu, så behöver man inte ha lika liksom mycket.
Nej, det blir man tidigare så handlar det mer intensifiering, liksom arbetsintensivt. Mm. Men nu så, när liksom mer och mer kanske granngården står tom, då kan man ha mer extensivt jordbruk igen.
Mm.
Så ja, det som sker är ju en övergång från ett intensivt, alltså ett mer arbetsintensivt jordbruk till mer extensivt igen. Till exempel att granngården står tom. Då började man använda som betesmark helt enkelt.
Mm.
För det var väldigt arbetsintensivt att först svedja jorden och göra den möjlig att bruka. Så en viktig sak här var liksom att man ville hålla liksom landskapet öppet. Landskapet var oerhört öppet, och det man hade redskap man hade var djur, så man betade upp det.
Mm.
Så man släppte in det liksom och hade ett mer extensivt jordbruk. Gjorde att avkastningen kunde öka, men också att brukningsrätten här gjorde anspråk på ägande långsiktigt. Brukningsrätten var fortfarande av hävd väldigt starkt.
Ja, för det är ganska intressant. Och det bor med någonting som kanske inte gick in på så mycket i den här vikingafasen, men det kan ta sen. Alltså det är rätt intressant att man börjar gå över till boskapsskötsel mycket mer av de skälen gör att det är mindre arbetsintensivt och så. För som Janken Myrdal skriver i sin artikel, alltså något man börjar med väldigt mycket är att man börjar man gör väl det för att mindre arbetsintensivt, men man kan också kringgå adeln i att man börjar föda upp boskap för att leda dem i stora, till ett exempel på det här är de här stora oxdrifterna som går till städerna när man börjar med avsaluproduktion. Alltså att man föder upp djur bara för att sälja dem till städerna som slaktar dem för att sälja dem på en internationell marknad. Vilket är, alltså adelsmännen är helt cut out of the deal här på något sätt liksom. Vilket är en jävla bra deal för bönderna. Det är mycket lättare, det är mycket mindre intensivt, man är mycket friare. Om man får fett med para för det.
De som överlever har det bra.
Ja, precis. Det är en succé.
Långsiktigt får man nog säga. För initialt så sker det ju en ganska stark motreaktion av adeln här.
Jo, alltså det är väl, för det är väl just av allt det här som... Alltså adeln får ju panik när allt det här sker. För att det, dels deras bönder dör. De får mycket mindre intäkter. Då försöker de höja räntan för att kompensera för det. Då går folk bara iväg till de gårdarna där folk är döda.
Mm.
Och de börjar med ett jordbruk som inte är så beroende av adelns involvering överhuvudtaget liksom. Så adeln blir fattigare, svagare och tappar kontrollen. Men ja, det är inte som att det är så här och därför dör adeln ut och allt blir vitmarskan. Utan det som sker är att adelns desperation leder ju till ganska mycket grymheter.
Mm.
Alltså att man börjar vända sig väldigt mycket mer till kronan för att råda bot på det här. Och dels börjar man, det börjar ske det här fenomenet i Europa med Raubknechts, alltså rövar rovriddare som rider runt i så här gränsland och bara alltså börjar plundra sin egen befolkning.
Mm.
Egentligen. Och i Sverige under den här tiden så ser vi ju, det här är ju tiden för Albrecht av Mecklenburg och de här väldigt våldsamma sidorna. Och där, ja, det finns ju skriftliga skildringar från den tiden om hur utsugningen blir mycket, mycket hårdare när Albrecht kommer och sätter dit nya fogdar och delar ut jorden på nytt sätt liksom. Och de har väl säkert en, de åker ju också bokstavligt talat och hämtar Albrecht av Mecklenburg, högadeln i Sverige. De sätter sig på en liten båt, är missnöjd med Magnus Eriksson, och hämtar Albrecht av Mecklenburg och kommer tillbaka med den här, ja, tysken som är beredd att göra grovgörat liksom, kavla upp ärmarna för att kompensera för förlusterna. Vilket är pretty interesting. Ja. Och det är väl egentligen, alltså vart vi är nu, kära kungpoddlyssnare, rent historiskt. Vi befinner oss ju nu i, alltså post-Vigerdöden, post-Magnus Eriksson, Albrecht av Mecklenburg, drottning Margareta, framväxten av Kalmarunionen också. Mm. Vilket, som ni kanske minns från vårt Per Nyström-avsnitt, när vi pratade med Engelbrekt, att Kalmarunionen är väldigt mycket ett projekt av att så här rationalisera aristokratins resurser. Att man går upp i en stor feudal koalition, man förlitar sig på en stor stark monark. Man börjar, dels börjar man bråka med Hansan då, och de här städerna som börjar bli rikare och rikare på den här utvecklingen. Och man börjar också gå på bönderna som börjar mopsa sig. Men, nu vet jag inte exakt med vad händelserna före mig, men när det här glider in på 1400-talet i alla fall, Victor och Margareta, då vet jag i alla fall att då har man utvecklat då den billigare bröstharnesken, som gör att bönder kan få en ganska billig rustning. Och inte minst armborstet, som kräver väldigt lite utbildning och som är ganska lätt att bruka och som är väldigt starkt. Och som då är att en vanlig bonde har plötsligt ett i alla fall okej vapen mot bridet, alltså pansarkavalleri liksom. Även i Sverige med sina skogar, när adeln kommer kan du springa in i skogen, göra sån här, man sådana slåss i Ronja Rövardotter typ, man sen drar upp roliga rep och får ner folk från sån här. Istället för att de ligger som en sköldpadda i sin tunga rustning och komiskt när de kommer därifrån, så kommer man fram och fuckar dem i ansiktet med ett spjut.
Vi hade väl någon bra utläggning om en strid i en skog mellan Kristian den andres arméer och de svenska bönderna, eller vad det var, som gömde sig i skogar och, och började attackera dem bakifrån. När Kristian trodde att han hade vunnit, så bara hoppade de upp ur mossan. Liksom.
Men det är den här sortens krigsscener vi börjar se under den här perioden. Alltså där bönderna ganska effektivt kan göra ett motstånd mot en mer aggressiv och desperat adel. Liksom. Ja, och inte minst Engelbrektsupproret är ju det uppenbara här. Liksom, att du har någon form av allians mellan bönder, bergsmän och vissa borgare i alla fall. De är lite kluvna i Stockholm.
Med tanke på att du just pratade om att man plötsligt från, som bönderna, vänta, att bönderna plötsligt får massa militära medel, man får massa vapen och så vidare, man börjar kaxa sig ganska mycket. Och tänker du att det delvis beror på att man har börjat få massa makt i och med hur situationen ser ut efter digerdöden?
Ja, alltså jag tror inte att så här, det finns fler lediga gårdar, därför uppfinner man en bröstharnesk liksom.
Däremot
att man typ, alltså det blir ju kaxigare av rent ekonomiskt skäl, för att de kan vara det. För att de tar över annan jord, de är inte lika beroende av adeln längre. Detta gör adeln mer desperat. Det här är förutsättningarna för konflikten överhuvudtaget. Men sen så är det ju kanske, jag vet inte, en ödets nyck typ att det är, och det är väl också mycket på tack vare städerna som växer, att de kan importera den här sortens vapen och den här sortens teknik. Att liksom när adeln tänker att ja, det här är en katastrof, men när, when push comes to shove, så är det vi som har hästarna och det är vi som har vapnen. Men vad de inte förutsåg var att det finns andra vapen nu, det finns billiga vapen. Man, så det är ju en perfekt storm på många sätt liksom.
Det man kan peka på är också kanske så här byalagens framväxt, att det sker en verkligen kodifiering legalt också av liksom böndernas gemensamma byalag med vissa rättigheter och så, man har ting och det finns en liksom, en möjlighet för kollektiv organisering där, som massmobilisering av bönder som tidigare inte funnits. För det samspelar ju den här, den förändrade jordbruksstrukturen här vid att ja, men fler bönder, de är kaxigare, de har också en mer formaliserade rättigheter och en stark byalag som kan göra att man vågar slå tillbaka mot liksom, feudala motreaktioner som sker av de här.
Man får ju mycket bättre förutsättning för att organisera jordbruket, men bieffekten av det är att det blir också mycket lättare att organisera ett militärt motstånd. Typ. Alltså man får samarbetsstruktur och sådär. För att gå tillbaka till den här svenska högmedeltiden, nu hoppar vi lite här, men som vi inte riktigt nämnde där. Det är ju också centralt med Magnus Ladulås och de här, att de skapar ju, om någon i byn börjar bete sig väldigt egoistiskt typ, och låta sina djur beta på vilken mark som helst till exempel, då kan bönderna hota med böter mot de här. Och då kommer sällan behövde man realisera de här hoten, men bara hoten nog räckte för att skapa typ någon form av starkare kollektivism i byn. Liksom. Och där alla jobbade åt samma håll och du kunde ha mer komplexa arbetsdelningssystem och i och med att folk, ja, folk inordnade sig liksom i strukturen. Och så tingen, och man utvecklar liksom ett politiskt organ. Och det är inte livegna bönder vi pratar om, utan det är fria bönder.
Mm.
Och det skapar ju ganska så här militärt resilienta bönder, eller man ska säga.
Ja, det fanns, ja, precis. Det fanns liksom produktionsmässiga och materiella förklaringar till att man fick den här sociala sammanknytningen. Och mycket är ju att man var beroende av att alla, till exempel, man, till skillnad från nu så hade man inte betesmark. Man hängde inte in betesmarken, utan man hängade in sina åkermark liksom.
Mm.
Så att djuren, då hade man andra sätt att kontrollera sig, inte de stack. Det stack mycket djur liksom.
Jo.
Men man hade, man band först benen på dem eller hade typ tyngder och så vidare för att de inte skulle liksom smita iväg, och man hade hedar och så vidare.
Man har också den här klassiska näsan i ringen på tjurar liksom. Ja. Man typ hade en ring i näsan och så knöppade fast den någonting så att den skulle springa över. Ja. Men det var ganska roliga delar i, det var väldigt Myrdals text också, som handlade om alla de här olika lagarna och att man tilldelade olika delar av åkermarkerna till olika folk, så att de såg till att deras del skyddades, för om inte alla gjorde det då gick allt åt helvete ändå.
Tegar som man spred ut, alltså markägarna, det var ju väldigt fragmentiserat i byarna. Mm. Så man tilldelades för att man skulle få ett mer, till skillnad då för att maximera produktionen, så handlade det snarare om att minimera risker.
Mm.
Och tegarna var ett ganska bra sätt, ett rationellt sätt att sprida ut jordinnehavet, att man hade liksom en bit av massa olika typer av jordkvaliteter.
Mm.
Hängde man in det här med beroende, och man hängde in hela med hank, så här, gärdsgårdar och sådär. Det måste man se med tvärslag sådär ute fortfarande.
Mm.
Så vi har plockat inhängda stora, stora arealer. Och det var ju liksom, skapa ett inre tryck i de här, inre sammanhållning. Som att man var beroende av sin, så här, att kunna reproducera den enskilda hushållsekonomin. Och det var liksom, man var beroende av alla andra i byn. Vilket skapar det här inre trycket att rätta sig i ledet och göra sin del.
Mm. Alltså det är ju faktiskt jävligt coolt, så vi inte lagt så mycket energi på ett tidigare avsnitt, men just det här med alltså hur de inte räknar med att ju mer liksom avancerade bönderna blir, och liksom det är först här det får sin liksom sin farliga effekt, typ den farliga klassen. Ja, så vart vi befinner oss nu då med de här de kaxiga små myrorna med bönderna och allt vad vi pratar om. Det är ju då egentligen perioden efter digröden.
Mm.
Albrecht av Mecklenburg. Ja, alltså vi kan ju säga efter digröden börjar den här premissen då. Premissen, den här situationen. När Albrecht av Mecklenburg kommer med den här desperata adelsmännen, utsuger extra extra hårt. Man, och sen så driver Margareta bort dem. Aristokratin samlar sina krafter i en superkung över hela Kalmarregionen. Det här pågår. Bönderna får väl stå ut med det här fram tills Engelbrektsupproret. Och egentligen från och med det så har det konstanta bondekrig där Sturepartiet hela tiden piskar upp bönderna att liksom, ja, stå inte ut med det här, och det vävs in i den här protonationalismen vi har talat om i tidigare avsnitt. Det leder inte Kristian Tyrann, de här komiska sidorna i skogen, bla bla bla. Den här konflikten pågår väldigt, väldigt länge fram till Gustav Vasa, där SVP, vi kommer komma in på det senare. Och det skapar ganska intressanta förutsättningar för hans styre.
Mm.
Men om vi då minns Malthus här, bara för att påminna lyssnarna, att vi har den här stadiga expansionen från den järnskonade spaden, den jäveln som ligger bakom allt det här vi får utstå idag. Den här ständiga expansionen, det når ett tak, du kan inte expandera in i Finland och norra Sverige längre, det sker en stagnation, bang, det sker en smäll, en stor kris, det krigas, befolkningen minskar jättemycket. Och sen kan vi ju då föreställa oss att om Malthus hade fått bestämma så hade han sagt att från Gustav Vasa så kanske det här börjar på nytt igen, att sker en expansion.
Mm.
Men det hade ju varit hans teori liksom. Mm. Den känns ju väldigt neat, ett så här bra litet paket. Det känns så här väldigt tillfredsställande att tänka på de här två trenderna som går åt olika håll och en kris och så liksom. Det är väldigt symmetriskt och fint. Men, kan ju finnas brister i det här.
Kungen!
Ja, kära lyssnare, nu behöver Ante dra till sitt jobb på Dan Matteo på Magasinsgatan i Göteborg om någon vill komma och traxera honom och be om hans autograf och sådär. Men jag och Victor är kvar och vi ska försöka diskutera lite det här med Malthus som jag försökte presentera på ett ganska okritiskt men hoppas vi är ärligt sett vad det är Malthus menar och ja, vissa problem som kan finnas med det här. Och grunden för det kommer egentligen vara, dels så är det en person som heter Rodney Hilton, en brittisk historiker som är pretty good. Men sen så kommer det baseras väldigt mycket på någonting som heter Brenner-debatten. Och ja, Victor, vill du berätta, vad var Brenner-debatten för någonting?
Det var en diskussion bland historiker som initierades av Robert Brenner i 1970-talet, jag tror det är 1975, han skrev en artikel som hette Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe. Mm. Och det han menar då att han var kritisk med de modellerna som hade framförts om just då de här pendelrörelserna, demografiska pendelrörelserna och som förklaringsmodell för i stort använder man dessa för att förklara hela utvecklingen i den här perioden.
De här malthusianska pendeln.
Ja, precis. Befolkningen upp och ner. Det styrdes mycket och fick konsekvenser för jordbruksprodukterna, produktiviteten, hur mycket som produceras. Och det skedde ett tryck då som skapade de här tillväxtstagnation. Och det han var kritisk mot den, dels på teoretiska skäl. Robert Brenner skrev från ett marxistiskt perspektiv. Och han ville sätta klasskampens betydelse för produktionssättets utveckling. Och han satte som exploateringsmekanismen, det vill säga hur en viss grupp tillägnar sig merarbetet från en annan grupp.
Merarbetet ska ju förklaras då som det arbete som är utöver det den som har arbetat behöver för att reproducera sig själv för att överleva.
Ja, vi kan ett enkelt exempel är ju, tänk det finns någon som äger jord och ränta på den här jorden får han genom att någon annan arbetar där vid.
Mm.
Till exempel. Det kan vara en livegen eller vad som helst. Och 3 dagar så arbetar han på jordägarens mark. 4 dagar på sin egen mark. De här 3 dagarna då som arbetar på jordägarens mark, det tillfaller ju inte jordbrukaren.
Nej.
De här 3 dagarna är då ett merarbete.
Som exploateras, approprieras av någon annan.
Ja.
Ja. Pretty straightforward, I would say. Ja, men vad ska man säga då? Säger Robert Brenner att de här jordbrukets hårda gränser i relation till befolkningsutvecklingen, det finns inte, det nonsens, det är liksom ingenting?
Det har väl tolkats av vissa, men det är väl en ny bild. Det är klart att demografiska förändringar, eller man vill säga kvoten mellan ledig mark och befolkning, är betydelsefull. Som vi sa tidigare så kan ju bönderna så att säga agera genom att bara förflytta sig, rösta med fötterna så att säga, eller man säger, sticka på sin mark. Men Robert Bennett visar att, eller i sin artikel då, så kan visa att ja, men det är faktiskt inte så enkelt att det finns sånt rent samband. Utan samma situation kan generera olika utfall. Det är så här, ibland så har den här jordägande klassen lyckats liksom, hålla kvar bönderna med tvångsmedel. Trots att
det inte minst det i Östeuropa, ja, för konkret, där det blev livegendomen förstärktes efter sedelmedeltidskris.
Trots att det var färre befolkningsminskning även där. Där lyckades då jordägarna, adeln, att omvandla producenterna till och göra dem till livegna. Mm. Och i Sverige finns då den här feudala motreaktionen efter digerdöden som vi var inne på. Som började 360 till tidigt, eller första decenniet på 1400-talet. Den misslyckas fatalt. Alltså adeln och har inte förmåga att kontrollera bönderna. Böndernas kunde som klass försvara sina intressen och adeln oförmögen att göra dem till livegna.
Och Sverige är ju en ganska intressant mellanposition här. För Sverige har ju fria bönder före och efter sedelmedeltidens kris. Ja. Medans, och det är ironiska här, i Östeuropa så har man väl förstått mig fel, men de har väl egentligen ganska fria bönder innan. Vilket väl har att göra med typ tysk expansion österut mycket, så att de har ju, det här är ju deras norrlänningar så att säga. Alltså tyskarna under medeltiden med tysk orden och sådär. De skickar ut folk i slavisk mark och nyodlar och sådär. Så där har du fria bönder som blir livegna. Medan i Frankrike och England har tvärtom. Att du har bönder som väldigt, väldigt länge har varit livegna. Men som i den här senmedeltida krisen. Och deras uttryck för det har jag ju nämnt i tidigare avsnitt. Då är ju den här John Ball-upproret i England med den här radikala prästen. Som, ja, de lyckas ju. De gör ju sig fria.
Mm.
Så att den här krisen, de politiska konsekvenserna av den kan ju bli väldigt annorlunda. Och Sverige är ett väldigt intressant exempel, som är fri för och fri efter.
Ja, för det börjar betonas att livegenskapen har inte funnits i Sverige.
Nej.
Men att däremot har man ju de här arrendatorerna, landborna, de skriver ju, eller de ingår i något form av kontrakt om jordägarna. Och där bör man ju inte tillskriva det här, alltså det är inte kontrakt som vi känner om idag.
Mm.
De är ofta muntliga och det var ofta stora konflikter om hur de skulle tolkas. Och däremot så lyckades ju nu Lambo, de här arrendatorerna, de förblev ju fria. De kunde flytta från sin jordplätt så att säga.
Ja, och det är väl egentligen en diskussion om utfallet av den här senmedeltida krisen som Brenner har åsikter om. Men då är frågan, det här med de här pendelrörelserna från befolkningstillväxt. Befolkningstillväxt, en kris en kollaps som Malthus menar är god och oundviklig. Vad är egentligen Brenners inflytning mot det?
Ja, alltså han bemöter inte Malthus direkt.
Nej, utan Malthusianism.
Precis, typ, ja. Hur det används liksom, för en historisk förklaringsmodell för att beskriva samhällets utveckling under feudalismen eller för industrialiserade samhällen. Men det han menar är väl att de demografiska förändringarna, och han visar då på empirisk grund att men de följer inte riktigt den här utvecklingen som den här teorin påstår den ska göra helt enkelt. Och, men samtidigt så är ju, erkänner ju Brenner, det är klart att det finns gränser för hur stor en befolkning kan, hur stor befolkningen kan bli i relation till livsmedel. Men däremot som vi sa tidigare så är ju så att säga, överskottsprodukten där som skapas mer av merarbetet, den är ju inte en given storhet. Nej. Den här räntan, alltså det kallas avraden, den årliga skatten som lades på.
Mm.
Utan den steg under från 1000 till 1300-talet och kunde vara så stort som en tredjedel.
Mm.
Och det är på något sätt inte givet att så mycket ska tillfalla i jordägarna.
Nej.
Och så att du kan ju dels kritisera på den grunden att, jag menar, konstruktionsgrunden, vem ska faktiskt ha det här? Alltså hur kan Malthus säga att det finns en benhård lag om befolkningen när...
Men det finns en väldigt mänskligt skapad...
Precis, det är socialt. Det är socialt.
För det där är ganska intressant, för att jag tycker nästan så här, jag är ganska väldigt inställd till det här Malthus was too late-idén liksom. Men det är väl problemet med det är bara att det döljer någonting. Att det är så här, gränsen kommer ju uppenbarligen mycket tidigare än vad det behöver göra. Alltså, du har... I och med att du tar upp sämre och sämre jord och bla bla bla, så vill Adam liksom, Adam vill ha en konstant eller kanske med ökat uttag av det här överskottet liksom. Vilket egentligen bara alltså, intensifierar krisen på ett sätt som inte hade behövt göra liksom. Att en invändning här är att du har inte slagit i ett tak ännu egentligen. Och som alltid slutsats är att folk måste dö en masse typ liksom. Men istället så är vi kanske, det som kanske behöver hända är väl det som faktiskt händer. Det vill säga bonduppror och alltså ett... Alltså någon form av, ja det blir jävligt smörigt, som en kamp för frihet. Men det är väldigt konkret att det är, alltså kamp från den här helt improduktiva parasitära Adam som liksom inte bidrar med någonting förutom att intensifiera den här demografiska krisen typ.
Och det är ju det man ser, att det sker som en ökad kamp om just den här merprodukten under den här perioden. Och det man kan säga om allt, det säger också att det är ett ganska hårt antagande om att om man bara går och kollar på liksom jordbrukets produktivitet, att det är konstant, att de marker som upptas hela tiden har sämre kvalitet, att där kan man inte nå upp, de här marginaljordarna ger en sämre avkastning. Mm. Och givet att det är så att produktiviteten är konstant eller avtagande, och då kommer det ju onekligen leda, om befolkningen ökar, till en gräns för, ja, du måste ha så mycket näringsämnen för att överleva som biologisk organism. Så jag menar, det här är rent materialistiskt perspektiv, så det är inte orimligt att anta att det finns gränser.
Nej.
Om man tittar då till exempel Marx, som är en av de mest starka kritiker av Malthus på många sätt.
Mm.
Han skriver till exempel att han menar att alla produktionssätt har olika typer av demografiska, vad han säger, lagar.
Mm.
Så han bemöter inte Malthus teori under feudalismen, för det är inte det Marx är intresserad av. Han menar till exempel då han säger kapitalistiskt jordbruk, och det skiljer sig åt. Men han erkänner ju att det finns gränser, och det är något annat, vore ganska enfaldigt om man då utgår från att ganska enkla, logiska...
Nej, och det är därför, när man säger så här med att first to late är ganska väldigt inställd till det. På ett sätt är man är väldigt inställd till är något extremt banalt. Alltså man är väldigt inställd till att om du inte kan expandera jorden, om du inte kan öka dess produktivitet, det som du inte kan öka kvantitativt, men som du inte kan öka det kvalitativt liksom, då kommer det bara kunna föda så många människor, och under den här samhällsformen så har människor en naturlig tendens att föda mer och mer barn, för att hjälpa till jordbruket. Och bla 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 bla. Men det är ju ganska självklart. Men frågan är varför man inte kan röra sig bort från det då. Och där tycker jag Rodney Hilton kom in ganska intressant. Det är ingen, jag behöver inte citera Hilton för det här, för det är ingen så här supersvår insikt att ha. Men en sak är ju att det finns ju väldigt lite incitament under den här tiden för adeln att egentligen återinvestera så mycket i jordbruket. Att han beskriver som att om det är ett modernt ekonomiskt system då, alltså i ett kapitalistiskt system då, drivs av ett profitmotiv, så drivs man inte riktigt, man drivs av ett så här landmotiv. Att det finns väldigt lite intresse av att få bättre jord, utan man vill bara ha mer jord. Och man är intresserad av en rent så här räntemässig utsugning av de här bönderna för att kunna investera i vad? Jo, lyxkonsumtion, krig, vapen. Det är liksom lite sådana saker. Det finns
ingen mekanism för återinvestering i jorden, så att säga.
Ja, det finns ju såklart adelsmän som investerar i jorden, ja. Och det finns kyrkan gör det, men det finns ingen naturlig, det finns ingen stark nog push riktigt så.
Det är ju indirekt det Brenner är intresserad av också, alltså den övergången från då feodal jordbruk till ett kapitalistiskt, att han menar att det är just i England som där växer fram det här incitamentet för att återinvestera i produktionsöverskott i jorden för att öka produktiviteten.
Mm.
Och han menar på att det som binder fram det, det som gör det här möjligt är att de stora jordägarna har inte längre livegna bönder, utan folk som arbetar som förräntar på jordbrukare. Men att de har räntan är låst och samtidigt har en inflation, vilket gör att deras inkomster minskar och minskar och minskar. Så långsiktigt så börjar de omvandla sina jordar till jordbrukare, arrendatorer. Mm. Som börjar konkurrera och sälja sina varor på en marknad.
Så driver cash crop.
Precis.
Ja, de börjar odla för pengar för att sälja på marknaden.
Ja. Då växer en agrarkapitalist fram i England. Och det är liksom fröt till de sena omstöpningarna i det här mer kapitalistiska.
Och det kontrasterar han egentligen med Frankrike och med absolutismens framväxt. Och där man istället då vad? Alltså man...
Så till skillnad från i Frankrike så var ju uppåt 75-80% tror jag. Brenner till exempel anger. Var fria bönder.
Mm.
Och adelns makt var... De hade mycket svårt att höja jordräntan. De hade inte möjlighet att göra det. Och det sätt var att istället använda staten.
Mm.
För att lägga sig och på jorden till ett högre och högre skatter.
Ja.
Så att där blev exploateringsmekanismen indirekt genom en allt mer som tilltagande statsapparat.
Och det Brenner då jämför den här utvecklingen med, det är egentligen Frankrike. Och där är skillnaden att...
Ja, i Frankrike är situationen annan. Där är... självägande bönderna.
Mm.
Eller en stor grupp.
Mm.
Och,
till skillnad från England då, som har de här ja, det är mycket lite lönarbetade bönder.
Precis.
Också, som är en utveckling.
Jag glömde nämna det tidigare, att jag har parallellt med liksom att de här ägarna börjar arrendera ute. De arrendatorer som tar över den här marken och slår upp till större ägor. Mm. De börjar anlita lönarbetare.
Mm. Och för att producera den här cash-croppen.
Ja, precis. Som marknaden. Men i Frankrike däremot så finns det de självägande bönderna. Och adeln får allt svårare och svårare att reproducera sig som klass.
Mm.
Men kronan som har garanterat bönderna deras ägande i Frankrike börjar successivt bli allt mer... Så adeln börjar allt mer agera genom staten och pålägger bönderna mer och mer och mer skatter.
För räntan ligger ganska fast, men skatten...
Ja, precis.
Mm.
För man låser räntan samtidigt så... Så ökar avkastningen och inflationen gör att man helt enkelt får mindre och mindre inkomster. Så i Frankrike börjar staten breda ut sig i allt högre utsträckning. Och där börjar liksom komma en adel som reproducerar sig som klass inom statsapparaten.
Ja. Det här är väldigt intressant att man återkopplat Sverige då igen. För att vi har då de här under Albrecht av Mecklenburg men också under Margareta och den Kalmarunionen så har man alltså en adel som vänder sig mer och mer till kronan och vill att de ska ta över det här. Då har fria bönder som gör motstånd mot det, som allierar sig med sturarna och så vidare och så vidare. Men som då leder in i Gustav Vasa. Och att alltså den här adeln försöker gå in i kronan, den misslyckas stenhårt och förlorar mot Sturepartiet. Som utvecklas till Gustav Vasas maktbas där det händer ändå. Då. Det blir nästan en fransk utveckling. Att du har fria självägande bönder... Men där adeln har svårt att hålla höja räntan och man går in mer som tjänstemän i Gustav Vasas stat och den långsiktiga utvecklingen är att man gör samma sak. Räntan ligger still men skatterna ökar och ökar och ökar. Och särskilt Sverige då, som utvecklar den här stormakts, liksom, nästan plundringskrigsekonomin under Gustav Vasa och ganska långt in på stormakten och sådär.
Särskilt under den perioden vi diskuterar här vid efter under den senmedeltida krisen så är det verkligen ett faktum att den lyckas inte hålla uppe avdraget, alltså själva räntan, utan de börjar mer och mer agera genom staten och bönderna börjar mer och mer att se som skatterna som ett som konflikter om skatteuttaget.
Mm.
Och det gäller ju även tionde.
Ja.
Kyrkan får ju väldigt, väldigt svårt att inkräva det här då, ja. Efter digröden. Så även där finns det ju konflikter.
Ja, och kyrkan vet vi hur det gick för dem under Gustav Vasa sen. De blev jäkt, fast de slutade inte med inkomster för det precis. Nej, det är väldigt intressant. Och det är väl egentligen det som, ja, som ni vet, kära lyssnare, så det som ligger efter oss här, de här speciella, jag har ju för sig inte förtydligat, men det är ju sitt antal. Vi spelar ju en lite specialavsnitt här innan vi kommer in till El Grande Burrito, The Headhorn Show, Gustav Vasa. Och det vi försöker göra med den här specialavsnitten är att vi försöker lägga scenen för Gustav Vasa, den kanske viktigaste kungen i Sveriges historia. Och den här, det är ju det här vi försöker förtydliga här, att den här stationen med de här fria bönderna och bondehärarna som Gustav Vasa baserar sig väldigt mycket, de har den här ekonomiska historien och de har det här ödet under absolutismen då, med liksom de fria bönder med en ökande skatt. Den här dynamiken, väldigt viktig för att förstå Gustav Vasa. Och vi kommer komma in, och absolutismen överlag. Och vi kommer komma in på det i vår framtida avsnitt. Ja, det var bra. Det var ett jävligt torrt avsnitt, tror jag, att spela in. Vi, som jag sa i början, vi försöker ju ha en edutainment-podd här. Ibland blir det mer edu-entainment. Någon borde göra ett specialavsnitt som bara är entainment. Men det har ännu inte hänt, kära lyssnare. Men vi hoppas att det här har i alla fall gett våra mer nördiga lyssnare någon form av liksom underlag. Det var väldigt kul att ha dig här, Viktor.
Tack för att du var med. Vi har ju liksom skrapat på ytan här av ett... Men ja. Förhoppningsvis ändå, ja,
det här
lite
är...
content.
Det här är ju att vi har som någon slags populär historisk underhållningspodd försökt i poddformat återge, alltså något väldigt akademiskt ändå, får man väl säga liksom. Och ja. Så det blir ju, ja, det blir en ytlig framställning hur man än gör, men jag tror att det här, jag tror på det här. Ja, jag känner i mig på något sätt, det blir bra. Det blir inget kul för att lyssna, inga specialinslag, inga, ni får inte höra om min semester eller någonting, kanske jag inte pratar om ett annat datum. Jag nämner upp en historisk semester, det kan vara kul att veta. Vad fan pratar jag om just nu? Men det kommer ni ifrån. Vi vill tacka... Jag vill tacka Ante, som inte är här just nu, han har jobbat. Tack Ante, tack Anders, säger Ante, säkert. Jag vill tacka Viktor, som kommer hit som gäst i avsnittet med mycket välbehövd, ska man säga, inzoomad kunskap.
Ja, tack för att du kom hit, det var kul.
Ja. Ja. Och vi tackar er lyssnare för att hänga med, och vi vill tacka Viktor Toverstrid som gör jinglarna till den här podden. Och ni kan kolla in hans spelföretag Winter Active, och ni kan kolla in honom på Twitter på @skojaaldrigpapi. Vi vill också tacka Julius Guldbog som gör titelkorten till det här programmet. Ni kan kolla in honom, hans företag Vokus Pokus, och... Jag har inte den där stödlappen framför mig. Ni kan säkert hitta den på Twitter. Jag minns inte vad jag brukar säga. Men Vokus Pokus är ett företag i alla fall. Röstskådespelare. Anlita honom. Han är bra. Och då säger vi tack. Hej då.
Hej då.
Good. Good. Now I'm glad he's dead.